Livsmedelsindustrin i Finland är mitt inne i en kris. Matprisen bara stiger, matproducenterna har det otroligt tufft och klimatförändringen hotar att förstöra allt. Vi älskar vår inhemska mat och aldrig förr har orden Made in Finland varit lika hett som nu. Men hur länge till?
Jag säger så själv, jag har inte arbetat i allihopa i 2 månader när vi inte har något i växthusen.
I veckans avsnitt redde vi ut om det överhuvudtaget är lönsamt att odla någonting i Finland eller är det bara bortkastade stödpengar. Axel, du får berätta åt mig, när du handlar, när du går till butiken, hur går du tillväga? Tänker du mycket på det här inhemska / utländska råvaror?
Du har det ju präntats in i en sån barns ben alltså, att köp inhemskt, det vet man ju.
Exakt.
Så nu köper jag mycket inhemskt, men nu med de stigande priserna och så vidare så är det inte lika viktigt mera, märker jag nog.
Men nu är det ju så att vi har tagit det ganska för givet. Man är bekväm med att när man går till matbutiken och det finns ju allt möjligt mellan himmel och jord att välja mellan.
Ja, hur mycket papaya, konstiga saker, drakfrukt, grejer som kan kosta 50 euro kilo. Någon sån här skumfrukt som man inte vet hur den smakar.
Nej, men exakt.
Ja.
Men om man jämför bara med typ 30-40 år sedan, när våra föräldrar var unga eller barn, så kanske var det typ apelsinen som kom till butiken. Och då var den exotisk. Det var den tidens papaya. Eller?
Ja. Jag vet inte vad som skulle överraska mig mera på samma sätt som våra föräldrar då möjligtvis blev helt supertaggade på tanken om en
köerna
apelsin.
Var jättelånga bara för att få köpa apelsin.
Ja. Nu är det sådär om det är något nytt importgodis från USA som har kommit. Något sådär som högst antagligen smakar skit, men man har hört om i film. Liksom att det är kanske det som skulle ge mig samma excitement på något sätt. Så här. Men inte jag tror ingen
på.
Frukt i världen skulle få mig att gå till butiken liksom bara på grund av det. Vi satt ju och funderade inför det här avsnittet sådär att det låter ganska galet att man överhuvudtaget producerar gurka och tomat och så vidare i Finland. Jag menar då jag tänker på var tomaterna växer så tänker jag ju Spanien och jag tänker sol och, och vet du allt det här. Så jag tänker absolut inte liksom en snötäckt åker i Närpes. Speciellt just hur jävla långt norrut vi talar om. Rätta mig om jag har fel, men liksom Närpes breddgrader så är ungefär samma, på samma höjd som delar av Island.
Det är väl så, jo,
ja.
Att södra delar av Island. Ja. Vi är jättehögt uppe om man tänker på jordklotet. Ja. Och vadå? Polcirkeln går ju igenom.
Ja, den går igenom Finland.
Genom Finland.
Ja.
Så jag tror vi vanligtvis tänker hur högt uppe vi bor. Och om man sätter det i perspektiv, man skulle aldrig lyfta på ögonbrynen heller om de i Island skulle rapportera om att nej, vi kan inte producera gurkor.
Nej, men precis.
På grund av att det är så dåligt klimat eller det är för kallt eller något annat.
Alltså om någon odlar gurkor på Island så vill jag smaka en.
Alltså det låter ganska exotiskt det där. Ja. Där hade vi faktiskt det som får dig och blir helt förvånad och hypad.
Ja, om jag får gå och köpa isländska gurkor i butiken, då går jag liksom, vet du, då går jag, som att Pleikka femman skulle ha släppts, så går jag till butiken.
Den nya papajan, isländska gurkor.
Men under liksom researchen till det här avsnittet och under veckans gång som har gått sedan vi hade de här funderingarna, så måste jag ju ändå konstatera att det är kanske inte så konstigt ändå att det odlas gurka och tomat i Finland. Jag kommer in på det där sen, men det är faktiskt ganska intressant hur det kan hur det motbevisar en egen tes på något vis.
Vi har ju läst här nu i medierna senaste tiden att det blir kanske lite mindre just gurka. Katastrof för alla finländare som älskar sin gurka eller tomater. Det blir kanske lite mindre av det i vinter.
Japp. Det blir det. Elpriserna slår hårt mot växthusen bland annat. Vi kommer in på det här lite mer i detalj. Men liksom, det finns absolut en risk att det tidvis inte går att få tag på finska gurkor och tomat och främst finsk odlade sådana i vinter, i något skede åtminstone.
Tror inte varje sån här situation förut, inte i alla fall på många, många år.
jag kommer inte ens på när jag skulle ha gått i en butik och liksom hitta något annat än finsk gurka.
Nej, men exakt.
Då, att liksom det finns. Det är en lika stor självklarhet att vi ska köpa gurkor i butik, finskt odlade gurkor i butikerna, som att vi är 1000 sjöars land.
Jag skriver under det där, 100%.
Yep.
Men vi begav oss också till ett växthus i Närpes,
ja.
Därifrån majoriteten av gurkorna och tomaterna kommer.
Jonathan Nordberg då, i Närpes, han odlar pärltomater och enbart pärltomater, såna små tomater,
de bästa.
Trendiga tomater. Han har 22 000 kvadratmeter växthus till sitt förfogande. Så att en bra vecka så plockas det ungefär 2 miljoner tomater i hans växthus.
Det är mycket.
Det är jättemycket. Men det finns större växthus än så i Närpes också. I så här storleksordning så skulle han själv kalla det som ett medelstort växthus. Mm. Så att det finns redigt mycket större växthus i Närpes. Han har drabbats hårt. Elpriserna är för höga. Och vart går elen i ett växthus? Främst ju till belysningen. Och det är just belysningen som förstås vi måste ha. Då det är så mörkt som det är i det här landet på vintrarna. Jonathan stänger alltså ner produktionen i sitt växthus. Från mitten av november och fram till januari. Vanligtvis så skulle han odla under den perioden också. Men eftersom det är så mörkt så lägger de lapp på luckan då. Han berättade att ett vanligt år så betalar han då under vinterperioderna ungefär 200 000 euro i el varje månad.
Varje månad?
Varje månad. Och nu med ett pris som är möjligen 10 gånger högre så är det ju miljoner vi talar om mitt i allt. Och ingen människa i världen, ingen företagare i världen skulle ha så mycket marginal.
Nej.
Att liksom mitt i allt kunna bara gå med på ett sånt pris. Det blir lite permitteringar och det blir lite annat jobb under tiden, så här berättar Jonathan.
Jag säger så själv, jag har inte arbetat i allihopa i 2 månader när vi inte har något i växthusen. Men vi kommer förstås att göra servicearbeten och förbättringsarbeten som vi normalt inte gör på den där 2-veckorsperioden. Så det kommer att bli permitteringar, men den kommer inte att bli så långvarig som tur är.
Det här låter ju förstås nog oroväckande, eller så skulle jag vara företagare i den här branschen i Finland så skulle jag nog vara lite nervös inför hur läget är.
Absolut.
Men Jonathan förklarar faktiskt att läget inte är så dåligt i Finland som det är på andra håll i Europa till exempel. Nederländerna är Europas största grönsaksproducent.
Men det där har jag hört, eller jag har hört det här att Närpes är Finlands Holland.
Ja, ja, no, det är platt och växthus och så här.
Ja.
Nederländerna är också platt och växthus. Ja. Men ja, de producerar fruktansvärt mycket grönsaker. Problemet där är det att de har värmt upp sina växthus till stor del med hjälp av billig rysk gas.
Ja. Mm.
Och fossila bränslen. Och priserna på alla de här bränslena har ju skjutit i höjden. Något så fruktansvärt. I Finland däremot så värmer man upp växthusen med fasta bränslen. Det kan vara flis, det kan vara torv. Jonathan själv använder någon sorts spillprodukt från spannmålsproduktion. Så han eldar liksom en restprodukt för att hålla växthusen varma. Så det skulle kunna vara sämre i Finland. Men där verkar vi ha dragit det längre strået. Om man nu i korthet ska förklara varför växthusen är så dyra i drift med tanke på el, så är det liksom, det har inte med värme att göra, förklarar då den här Jonathan, utan det har med belysningen att göra. I och med att det är så mörkt så måste de ha konstljus, och de där lamporna, då det är så fruktansvärt mycket lampor det handlar om.
Det
så,
vet man, för man har ju kört igenom Närpes mitt i vintern när det är mörkt, det lyser upp. Alltså
som en sol, nästan.
Jo.
Det är helt absurt. Ja.
Är det så att Närpes är typ den mest ljusförorenade ort i Finland?
Jag tror att det kan mycket riktigt stämma.
Någonting i den stilen.
Ja. Man ser inga kärnor om man får till Närpes. Så där är liksom sådär läge vad gäller växthusen och vår potential att få gurkor och tomater i år. Men hur har skörden i allmänhet varit? Har du någon koll på det, Niklas?
Jag snackar med Hanna-Maja Karikallio, som är specialforskare vid Naturresursinstitutet LUKE.
Tänä syksynä saatiin tosi hyvät sadot, Eli, tai ei voi sanoa tosi hyvät saadot, mutta siis paremmat kuin viime vuonna saatiin tällaista kalla keskimääräiset saadot.
Läget just nu, för i år, är något bättre, eller ganska mycket bättre jämfört med förra året. Det var riktigt dåligt. Mm. Men inte det ideal situationen just nu. Så spannmål säger hon att det räcker till. Vi måste ändå importera råg. Att det är typ det enda.
Okay.
Men spannmål räcker till vår eget förbruk. Men hon lyfter ändå fram att spannmålet är ändå ganska dyrt ännu. Vilket i sin tur påverkar köttproduktionen och ja, kor och alla andra djur som äter foder.
Precis, just det. Ja, så det ringar på vattnet av de höga priserna också.
Exakt. Mm. Så det går hand i hand. Så de höga priserna påverkar såklart då andra branscher också.
Mm.
Så hon nämner nog, säger att det är som en krissituation nu. Och de kommande månaderna och nästa år, ja, det är de här kritiska tiden. Och då får vi se vad händer. Faktum är ju då, som vi tidigare konstaterade, vi bor jättehögt uppe. Vi bor i norr.
Mm.
Vi är typ grannar med, jag tänkte säga isbjörnar, men de bor ju inte, jag kan inte falla för det här.
Nej.
Låter som någon stereotypisk amerikan.
Med renar.
Ja, men exakt. Det är mycket bättre. Så det är väl inte så konstigt att lönsamheten är kanske inte det bästa i Finland. Och faktum är det också att det skulle inte gå runt utan stödpengar.
Mm.
Från bland annat EU och då finska staten själv.
Precis, just det. Hur mycket stödpengar handlar det om?
Jo, enligt Livsmedelsverket från siffror från 2021 så är det ungefär 2 miljarder euro i jordbruksstöd till Finland.
Okej, okay, just det.
2 miljarder.
Det låter ju som jättemycket pengar, eller det är ju jättemycket pengar.
Det är jättemycket.
Men att hur mycket pengar är det, liksom, om vi jämför typ med andra länder? Är det ovanligt mycket?
Det är ganska mycket och vi är faktiskt en av de större stödmottagarländerna. Men samtidigt, om man lyfter fram de här aspekterna, var vi ligger helt på kartan, så vi har andra förutsättningar helt enkelt.
Ja, exakt, ja. Det är svårare att odla i en jämn takt år om i Finland för att vi har massa årstider.
Nå, mindre av hälften av den här potten på 2 miljarder euro är då EU-finansiering och mer än hälften var då nationell finansiering.
Mm. Hurdana typer av jordbrukare är det som får mest pengar?
Här på listan på 100 de där största stödmottagarna, bondgårdarna eller företagen är just växthusföretagare.
Okay.
Och flera på den här listan är just växthusföretagare just från Närpes.
Precis, precis. Det här växthuset jag var i Närpes, det var jätte high-tech. Så vi kan komma in på hurdana saker som de här EU-stöderna går till. Till exempel om vi snackar växthus, vi kommer in på det lite senare. Men att det är uppenbart att de här pengarna behövs. Skulle det ens gå att ha ett fungerande jordbruk och livsmedelsproduktion i Finland utan EU-stöderna?
Nej, och det här är också vad Hanna-Maja Karkalio säger.
Kyllähän ne maataloustuet on se, niin kuin se turvaverkko sitten, että niitä on tarvittu, että täällä maataloustuotantoa on.
Det är helt enkelt beroende av de här stödpengarna. Att utan det skulle det inte existera.
Nej.
Statsrådet skriver ju också att de här jordbruksstöden har en väldigt, eller jättestor betydelse för gårdarnas lönsamhet. Mm. Man skriver det rakt ut. Helt enkelt för att bevara den inhemska matproduktionen. Och det finns ju flera orsaker också varför man vill ju ha den här inhemska matproduktionen. Och här lyfter då Kari Kallio, specialforskaren.
Mm.
Hon lyfter fram självförsörjningen och den här krisberedskapen och som
just
livsmedelsberedskapen.
Precis, ja. Att mat handlar inte bara om att vi ska kunna gå och handla till en kiva fredagsmiddag, utan det handlar också om att vår befolkning ska kunna överleva kristider.
Exakt.
Det är så flummigt att tänka på det ur det synpunkten.
Produktionskostnaderna, så de är så pass höga just nu att många gårdar och producenter funderar nog att är det här lönsamt överhuvudtaget?
Mm.
Hon säger också att höja priserna, att helt enkelt bara dubbla priserna, inte heller lösningen, för att höja priserna skulle inte heller hjälpa att täcka de stora produktionskostnaderna som man har.
Just det.
Så det här är en, såklart en mycket större fråga. Och här är egentligen flera aspekter. Och bland annat matbutikerna har en stor roll här.
No, det är ju handeln som har en stor makt över vad varor kostar.
Mm.
Så här, både för konsumenterna, men då kanske främst hur mycket vinst de som producerar grejer i Finland får för det de gör. No, det är ju säkert ingen överraskning. För, alltså, vi har ju jättefå kedjor i Finland.
Det är sant.
Det är extremt få. Jag vet inte, är det till och med liksom jobbigt få?
Alltså, om man jämför på internationell plan så är det typ Nya Zeeland som är i samma situation med så här få aktörer på marknaden som dominerar.
Mm.
Och om man tänker efter, du får att i en valfri by eller mindre stad så finns det ena kedjan på andra sidan vägen och den andra där och eventuellt nu för tiden en tredje mindre.
Från Tyskland.
Exakt. Mm. De har i Finland, som i Nya Zeeland, en stark position. När jag snackade om det här, och det var också någonting som Hanna-Maja Karkalle lyfte fram, att man lyckas ju producera någonting bra nog åt producenterna, eller för konsumenterna.
Mm.
Att vi hittar ju stora hypermarketer eller små butiker vid de här gatuhörnen. Så på det sättet är det bra. Men utbudet är nog jättestort.
Mm.
Och hon menar också att mellan ska man nog undra att är det lite för stort. Att behöver vi de här papajan eller
isländska gurkor.
Nej men exakt.
Ja.
Hon menar nog att troligtvis finns det nog efterfrågan, att det finns inte i butikerna om inte det skulle finnas efterfrågan. Mm. Men kanske det skulle finnas skäl till att jag ser över det här. Men det ligger ju, ansvaret och makten ligger ju i butikerna, i de här kedjornas händer. De två stora kedjorna, de har ju typ 80%. Och sen tillsammans med den här tredje, tyska, så är det 90% av marknaden.
Att marknaden har en jättestark ställning konstaterar vi ju just. Och en liksom återkommande sak som man alltid stöter på är den ständiga kritiken från livsmedelsproducenterna om att de får för lite pengar av handeln.
Mm.
Att de får inte pris som varorna är värda. Och jag tog faktiskt kontakt med handeln. Jag talade med en Jyrki Kentala. Han jobbar på KPO. Har liksom ansvar över utvecklingen av alla deras marketer.
Mm.
S-gruppen vet vi alla S-butiker.
Mm.
Det är nu, det, jag tänker inte gå in på att försöka förklara deras bolagsstruktur, men KPO är en jättestor del av S-gruppen anyways, och som är Finlands största dagligvaruhandelskedja.
Eli siinä niin kuin, mun mielestä niin kuin isoa tai oikeastaan paljon minkäänlaista vääntöä sinne sen asian suhteen, jos tuotellaan tuo hyvä tuote tulee läheltä tuoreena, niin.
Han menar att de har ganska svårt att vrida särskilt mycket mera med priserna. Att hans uppfattning är den att de följer marknadsvärdet på saker och ting. Och att då de handlar upp varor av producenter så hoppas i alla fall han att de som säljer det också är medvetna om var marknadspriset ligger och att, det liksom, att den här slutgiltiga inköpsprisen nog ska ses som en överenskommelse mellan två parter. Det var Jyrki Kentalas syn på saken på det sättet. Jag talade också om det här med honom för den delen att så där, då elpriserna stiger, det påverkar ju alla finländare och så där, så har ju man har talat mycket om det att men nu skulle inte elbolagen få lyfta kanske så stora vinster och så här, utan nu behöver de ta sitt ansvar. Och det jag funderar lite på också så här, i de här kristiderna är att vi måste ju ändå alla handla mat.
Exakt.
Att skulle det finnas skäl av den marknaden att också ta någon form av ansvar så här. Men att det han talar om att det de kan göra är att liksom effektivera somliga saker. Och se till så att resurser inte går till spill, utan att liksom kedjan från bonden till konsumenten ska vara så friktionsfri som möjligt. För då är den också så billig som möjligt. Men Jonathan Nordberg, som vi har hört här också, växthusodlaren, så han tycker nog sådär i det stora hela att försäljningspriser i butikerna motsvarar ungefär de priser han får för att sälja det till handeln. Men han sa också så här.
Och sen finns det inga hårda siffror på vilken marginal handeln tar på det. Men klart, jag själv reagerar när jag vet att de produkten jag säljer, jag vet vad jag har fått betalt för den, och så ser man att den går fortfarande, kan gå ut för 2-3 gånger det priset i affären. Så visst, det är momsen där på 14%, men den förklarar inte.
Nej.
Och jag vet vad produkterna blev sålt för i den affären. Då finns det gånger när man ser att samma sak, jag vet vad produkterna blev sålt för, och det är nog, de har inte satt på någonting.
Och här tänker jag ju att det här är ju nog liksom en sån här hållbarhetsaspekt som man kanske skulle borde se över. För att om det då är så här, det finns så mycket hemlighet kring priser på livsmedel i Finland. Och det verkar vara ganska svårt att få någon insyn i hur priset blir vad det blir på något vis. Så det här måste ju skapa mycket irritation hos de som producerar maten. Att liksom om de alltid känna sig snuvade på konfekten på något vis, så kanske man inte litar så mycket på handeln.
Mm. Nej, men det här är också något som Hanna-Maja Karikallio går in på.
No, ei ne markkinat ei ole kyllä tasapainossa, että se on juurikin niin, että meillä on kaksi tosi isoa kauppaketjua ja sitten kolmas.
Marknaden är inte i balans just nu. Som sagt, vi har två jättestora kedjor som styr och ställer, att jordbruket överlag, hela den här industrin borde bli mera marknadscentrerat och kanske mer följa efterfrågan.
Okej, precis, ja.
Och att inte kanske utgå från producenterna.
Att, nu är det i princip så då att handeln är sådär att det här är vi villiga att betala för det vi ska sälja, istället för att det är producenterna som säger att det här är vi villiga att sälja till på något sätt.
Typ.
Ja.
Okej, matbutikerna säger hon också att har kanske mest makt och påverkningsmöjlighet att ändra på det här just nu. KPO, de sa ju att det är en överenskommelse. Mm. Ja, det är kanske snarare. Ja, det är en dialog som förs.
Ja. Mm. För att avsluta ändå på någon form av stämning som inte liksom totalt dystopisk. Så vi konstaterar ju tidigare att Finland tar emot massor med EU-stöd.
Mm. Bland de mest.
Ja, och det är liksom fullständigt nödvändigt för att vi ska ha någon livsmedelsproduktion överhuvudtaget. Vi har också konstaterat att vi bor fruktansvärt långt norrut och att det måste finnas utmaningar med att ha ett jordbruk på de breddgrader vi lever. Men nu har jag ju lärt mig så mycket om hur växthus funkar och jag har fått hopp igen på något vis. Om vi tar de här EU-stödena då, som somliga kanske vill se som konstgjord andning till en döende liksom industri. Jonathan Nordberg då, den här växthusodlaren, han ser absolut inte de här EU-stödena som konstgjord andning.
I fjol så investerade jag i en vattenreservoar där vi samlar regnvatten. Så till exempel hela den här sommaren har jag enbart använt regnvatten i odlingen. Det har ju varit ganska mycket regn i sommar, så det är inte varit något problem alls. Att allt vatten som har gått åt till plantorna så har kommit från vad som har regnat på växthustaket. Och här nu på våren så tog jag i bruk en återcirkulering av näringsämnen. Så jag har nu sänkt min förbrukning på gödsel med ungefär 50%.
Så det är ganska liksom stora grejer man kan göra med de här EU-stöden. Och här kommer nu avslutningsvis ett litet faktapaket om varför växthus i Finland kanske inte är en så dum idé. Och det här är mindbending shit alltså. Nå, som jag förklarat tidigare så man använder energi i ett växthus av två anledningar. Det ena är belysning och det andra är att hålla det uppvärmt på något vis. Men man värmer inte upp ett växthus för att växterna trivs bra för att det är varmt, utan man värmer upp ett växthus för att få bort fukten ur växthuset.
Ja.
Det är därför du gör det. Där är faktiskt liksom den finska torra vinterluften är väldigt bra. Som han själv sa.
Perfekt väderodla är ju minus 10 grader och så.
Jaha, okej.
Okay. Då går det inte ordna mycket energi.
Nej.
För alltså solen värmer växthusen och vi måste ventilera för fuktens skull heller, eftersom det är så torrt. Men när det är plus 5 grader och mulet, så då är det ju väldigt fuktigt ute.
Vem skulle ha trott det?
Vem skulle ha trott det? Exakt. Och liksom det här är jättespännande på något vis. Att det är egentligen bara de där några månaderna då det är som riktigt, riktigt mörkast som det är liksom svårt. Men på andra tider av året så funkar växthusproduktionen jättebra i Finland.
Alltså, hur många år har man inte bara dissat Finlands väder? Vi har bara dåligt och allt är bara dött under den här årstiden. Allt bara dör. Nej, det påvisar det motsatsen.
Ja. Att vi ska vara glada då vi märker att det börjar falla mjäll från håret. Vet du? Då luften blir så där torr och läpparna spricker. Ja. Vet ni,
Då trivs tomaterna.
Och den där sura tomatsaften som tränger sig in i en spruckna läppar. Ja. Vilken cocktail.
Det här är nog bästa tiden på året. Det här var veckans avsnitt av Fatta grejer med mig, Niklas och Axel. Tack för att du lyssnar, och om du har kommentarer om avsnittet får du jättegärna höra av dig till Axel.
axel.brink@yle.fi
eller till mig på niklas.gronholm@yle.fi. Du hittar oss också på TikTok under namnet Yle Extrem Nyheter.